generation att det genetiska materialet i Sverige skulle försämras. Men degenerationsfaran kopplades nog för de flesta mer med klassfrågan än med samer eller invandrare som det inte fanns så mycket av i den här tiden.
För 100 år sedan inrättades Rasbiologiska institutet i Uppsala. Det blev möjligt genom att inflytelserika forskare drev en kampanj och att politiker trodde på de nya idéerna om förbättrad folkhälsa. Du lyssnar på Forskarpodden vid Uppsala universitet och det här avsnittet produceras av mig, Annika Hult.
Jag heter Sven Widman och är professor i del- och ärdomshistorien vid Uppsala universitet och har framförallt hållit på med vetenskapshistoria.
År 1921 så inrättades det Rasbiologiska institutet i Uppsala. Hur gick det till egentligen att det fattades ett sånt här beslut?
Ja, det var ju slutpunkten för en kampanj som hade pågått i 10 års tid ungefär. Olika forskare, politiker, personer ifrån kulturlivet hade på olika sätt lyft den här frågan om rasbiologins betydelse, att Sverige borde ha ett rasbiologiskt institut och att den personen som borde leda det institutet var Herman Lundborg, som beskrevs som en närmast genial vetenskapsman på området. Frågan bollades fram och tillbaka under rätt lång tid, även i riksdagen så gjordes försök innan man lyckades då 1921 att få ett konkret beslut. Så att man hade försökt tidigare, men det var först då det gick igenom. Och det där är lite svårt att säga exakt vad det berodde på att det skedde precis då. Men det har väl att göra med att man hade inrättat en liten avdelning om något slag för rasbiologi med Herman Lundborg på universitetet. Han hade inga resurser eller så, men han var docent i rasbiologi i Uppsala. Man hade haft en stor utställning som har gjort propaganda för rasbiologin ganska effektivt 1919.
Ja, just det. Den hette Svenska folktypsutställningen.
Ja, och det var en del av kampanjen för institutet, kan man säga. Man var väldigt mediamedveten och drev inte minst kampanjen i media med hjälp av olika skribenter som skrev. Och man gav ut en skriftserie pamfletter som gick ut på att visa varför rasbiologin behövdes. Så det var på rätt bred front man drev den här kampanjen.
Och vad var det för idéer då som man drev fram?
Fokus var väl på att rasbiologi var nödvändigt för folkhälsan. För att få en friskare befolkning. Genetiken var ju fortfarande en ny vetenskap i den här tiden. Den hade egentligen inte fått sitt namn. Man kallade det inte för genetik. Jag tror begreppet gen introducerades 1912 eller någonting sånt där. Men det hade ju tagit fart efter 1900 när den mendelska genetiken återupptäcktes. Och sen började den appliceras på några områden. Kanske först och främst inom växtförädlingen. Och sen även medicinskt. Och Herman Lundborg var en liten pionjär på det området. Men det var ju ett nytt fenomen.
Och tanken var att man då på något sätt skulle förädla den mänskliga rasen också, precis som växter, eller?
Ja, alltså det förekom i diskussionen i riksdagen bland annat den typen av kommentarer som gick ut på att om vi nu förädlar växter och djur inom husdjursaveln så måste vi också tänka på den kvaliteten på den mänskliga delen av befolkningen, helt enkelt den svenska befolkningen. Jag vet inte att jag har sett någon som uttryckligen påstår att man bör ägna sig åt systematisk människoförädling, mer än att Herman Lundborg tydligen kläckte ur sig någonting sånt på 10-talet. Snarare så poängterade man att det fanns ärftliga sjukdomar och det fanns stora sociala problem som hängde ihop med de här ärftliga sjukdomarna. Man betraktade till exempel alkoholism som ärftligt betingat. Och man fokuserade rätt mycket på psykiska sjukdomar.
Där som folkhälsan kom in då? Ja. Att det skulle vara viktigt för folkhälsan?
I den politiska diskussionen så var det folkhälsofrågorna som lyftes fram mest. Men det fanns en del politiker som också var intresserade av rasfrågorna i just rasmässig betydelse och att tala om den nordiska rasen och sånt. Det förekom, ja.
Mm.
En person som var rätt mycket inne på det där var Nils Wohlin som är en väldigt intressant politisk figur vid den här tiden.
Vilket parti var han
till? Ja, han hoppade. Han bytte parti då och då. Men vid den här tiden så tillhörde han en gruppering som strax därefter blev bondeförbundet. Mm. Alltså landsbygdsgrupper. Det var inte de här stora partierna vi är vana med var inte riktigt organiserade på det sättet vid den tiden. Utan det uppstod splittringar och det fanns små grupper som gick samman och sådär. Men han var, man kan kalla honom bondeförbunder.
Mm.
Jag vet att han bytte sig nu. Jag har lite svårt att hålla reda på det där, men jag tror att han gick över till högern under någon period. Och så. Han var en mäktig och inflytelserik person under mellankrigstiden.
Mm.
Och han hade de här mera rasmässiga intressena.
Ja, men det var alltså politiker från alla olika partier som ställde sig bakom det här beslutet?
Ja, alltså inte den yttersta vänstern stod inte med på motionen som ledde till det här beslutet. Men annars var det någon socialdemokrat, Hjalmar Branting, och ytterligare någon kanske. Någon ifrån högern. Och deras partiledare, Arvid Lindman. Och sen så var det ett gäng liberaler. Och folk som hörde till de här grupperna som... Jag tror att det var blivande bondeförbundare med där också. Men det var en bred uppbackning. Det var ett par partiledare som stod bakom det här och...
Mm.
Flera andra.
Och då valde man att det skulle bli ett institut och inte en institution vid ett universitet.
Det var en diskussionsfråga som var något man pratade ganska utförligt om. Det fanns en rätt stark opinion för att det skulle vara en universitetsinstitution. Herman Lundborg ville ha ett institut. Och det fanns några förebilder för institut. Dels i Tyskland där de hade så kallade Kaiser Wilhelm-institut och sen nere i Lund där det fanns ett institut för växtförädling i Skåne som var väldigt vetenskapligt framgångsrikt också. Men skillnaden var framförallt att ett institut skulle ha ett uppdrag ifrån statsmakten att arbeta med ett speciellt område och utveckla det för samhällets bästa. Folkhälsa får man säga var det området.
Mm.
Men sin universitetsinstitution var helt beroende på vilken inriktning professorn hade. En ny professor skulle kunna byta vetenskaplig inriktning helt och hållet. Det var ju den så kallade akademiska friheten.
Mm.
Så att i institutstanken så ingick ju att det här skulle vara någonting som var mer tillämpningsinriktat.
Mm.
Idag skulle vi kalla det kanske ett excellentcentrum för folkhälsa med inriktning på genetik eller någonting sånt.
Mm.
Det fanns en slags innovationstänkande där. Så att det var det som vägde över, plus att det var det som Lundborg ville ha. Han var den enda tänkbara kandidat. Det fanns ingen annan man tänkte sig skulle leda.
Nej. Men fanns det fler forskare kring Lundborg så att säga? Eller?
Det fanns en del yngre forskare kring Lundborg. När han väl fick sitt institut på plats. Han hade ju väldigt starkt stöd av en av de mest kända forskarna i Sverige vid den här tiden. Och det var Herman Nilsson Ehle som var chef för det här växtförädlingsinstitutet i Skåne. Alnarp och sen Svalöv. Han och professor på universitetet. Dessutom den första professorn i ärftlighetslära. Det vi kallar genetik helt enkelt. Och han var inte själv rasbiolog, men han var väldigt intresserad av de frågorna och han stödde det rasbiologiska projektet mycket starkt. Han var den viktigaste vetenskapliga stöttepelaren för att det här skulle gå igenom, för han hade en enorm auktoritet, också internationellt. Men han var ju inte en av de här forskarna runt Lundborg genom att han hade ju sitt liksom. Och, så det kom in en del yngre folk på institutet och en av dem som jobbade där en tid, det var ju Gunnar Dahlberg som sen blev Lundborgs efterträdare.
Just det.
Och jag vet att Lundborg hade nära kontakt med en Torsten Sjögren som blev konkurrent om att bli Lundborgs efterträdare senare, som var liksom Lundborgs psykiater och studerade nedärvningen utav sjukdomar.
Alltså Lundborg var alltså psykiater.
Ja.
Vad handlade hans forskning om egentligen i korthet?
Hans stora insats, den som han var känd för och det som gjorde att han blev chef för institutet, det var ju att han under många år undersökte en typ, ovanlig typ av epilepsi på Listerlandet som väl framförallt ligger i Blekinge. Och kunde se hur den var nedärvd under generationer utifrån på ett sätt som stämde med de mendelska lagarna.
Mm.
Det där gav upphov till en jättelik avhandling, inte en doktorsavhandling då, utan en vetenskaplig skrift, en stor bok med mängder av siffror, och den betraktades som något av ett pionjärarbete, även om jag har sett att genetiken Bengt-Olle Bengtsson som i Lund, som har intresserat sig för de här historiska frågorna och som kan det vetenskapliga väldigt väl, menar att det var inget vidare arbete i vetenskaplig mening, det statistisk mening och sådär. Men det kan inte jag bedöma. Men jag litar på Bengt-Olle Bengtsson, för han kan de där grejerna.
Mm.
Men det var hans stora magnum opus.
Och i de här rasbiologiska idéerna ingick det då att den nordiska rasen var överlägsen?
Inte självklart.
Nej.
Men i Lundborgs generation så växte ju, så kom ju ett antal rasbiologer i Tyskland och Sverige att bli anhängare till en sån uppfattning, som hade en förhistoria under 1800-talet. Men nu hade man nya vetenskapliga redskap, tyckte man, för att liksom kunna göra de här bedömningarna som man inte hade haft tidigare. Så Lundborg ansåg det definitivt.
Mm. Och hur stark var kopplingen till nazismen?
Den blev rätt stark.
Mm.
Nazismen var ju knappt påtänkt när institutet kom igång. Men det finns ju beräkt att Lundborg hade kontakt med svenska nazister, furugårdar, redan i mitten på 20-talet. Och det var ju inte någon stor rörelse här. Det blev det ju aldrig, men
nej,
det var det inte då. Och där det även framgår att han också var antisemit, men inte ville skylta med det, därför att det var inte gångbart i det svenska sammanhanget riktigt.
Nej.
Han hade kontakt med tyska forskare som sen blev ledande på olika institut eller universitet under naziperioden, och som drev rasbiologin där under de åren.
Mm.
Eugen Fischer och Hans Günther, inte minst, som ju egentligen inte var någon forskare på det här området, men som tog rasbiologin på entreprenör och blev väldigt inflytelserik som ett slags populärvetenskaplig författare på området, men också senare professor under naziperioden, därför att han drev precis de frågorna som nazisterna var intresserade av.
Mm.
Och han bodde i Sverige på 20-talet under några år och var i Uppsala och föreläste en del, och Lundborg uppskattade honom högt, och Günther brukar vara räknas som den som på allvar populariserade tanken om den nordiska rasens överhöghet under den här perioden.
Mm.
Så kopplingarna var rätt starka och tidigare.
Ja, precis. Och varifrån kom de här idéerna, kan man säga, de här som ledde fram till rasbiologin? Det är flera, ja, från flera olika håll, kan man tänka sig. Men
det kom ifrån antropologi.
Mm.
Antropologi var inte någon stor vetenskap, men när den mellan olika folks mening.
Mm.
Kom, om man ser på det i bred mening, så är ju,
ja,
just kolonialismen tog sig som ett bevis för den nordiska rasens överlägsenhet, att man hade koloniserat stora delar av Afrika, Asien och så vidare. Och framgångsrikt hade etablerat en västerländsk överhöghet i de länderna. Och då pekade man gärna på engelsmännen, som ju var framgångsrika på det området och kunde kopplas ihop, kunde betraktas som företrädare för en nordisk ras.
Mm.
Så jag har svårt att se något fenomen som egentligen var viktigare för rasbiologins genomslag som allmän idé än den koloniala expansionen.
Ja, precis.
Man kan tänka på vad som hände i Nordamerika med urinvånarna och där ju slaveriet förstås som kan betraktas på sätt och vis som en del av det koloniala. Så att jag tror man ska få se mer till den typen av fenomen än till den vetenskapliga utvecklingen. Men vad rasbiologerna lovade då att de kunde ju förklara det här. Så att de var entreprenad och gjorde det med hjälp av en ny vetenskap som dessutom verkade väldigt, väldigt intressant.
Och vad använder man för metoder på Rasbiologiska institutet när man skulle forska om det här?
Man hade ju ingen, alltså genetiken fanns ju där som någon slags princip för hur saker och ting nedärs. Man hade ju inga egentliga begrepp om mekanismerna bakom det här. Kromosomen typ 1931 eller någonting sånt. Så det var på gång. Men metoderna var att de här fysiskt antropologiska, att man gjorde mätningar. Det är ju känt att man gjorde skallmätningar. Det brukar man alltid dra upp. Men man mätte ju allting. Antropometri eller biometri kallas det. Och,
för att kunna jämföra?
För att jämföra olika folkgrupper. Och där, då kunde man konstatera att det fanns vissa sådana här biometriska skillnader. Bland annat, men inte bara skallen. Men att man fäster så stor uppmärksamhet vid skallen har att göra med att man fäster så stor uppmärksamhet vid de intellektuella aspekterna av ras, när det gäller rasskillnader. Och man hade fortfarande de här nästan frenologiska idéerna om att skallens form på något sätt kunde avspegla det intellektuella. Det där fanns i bakgrunden i alla fall. Och även vad det gäller könsskillnader, där en populär tanke var att kvinnor har mindre hjärnor och därför intellektuellt underlägsna. Men det var den ena metoden. Den andra metoden var att man gick till kyrkböckerna och gjorde genealogiska undersökningar av hur sjukdomar nedärvts. Så det var väldigt mycket jobb i arkiven.
Just det. Det är en form av släktforskning då, eller så.
Ja. Och rasbiologerna bidrog till att popularisera släktforskningen efter första världskriget. De gick ut och bad folk att ägna sig åt släktforskning. Dels skulle det vara pedagogiskt att man skulle lära sig om sitt genetiska arv. Dels så skulle det kunna vara nyttigt för rasbiologin att få in den typen av information. Men Lundborg hade ju också sådana där idéer som att yrkesval och sådant var genetiskt betingat. Så att han tog ju fasta på den typen av data också, inte bara sjukdomar. Han hade rätt mycket sådana här vaga idéer om vad som kunde ligga i generna och vad som inte gjorde det. Och där var han ju med och startade någonting som har fått förnyad aktualitet med den moderna genetiken, proteomiken och allt det där.
Att genetiken ligger bakom väldigt mycket.
Ja, även då liksom livsval, vad man har för politisk åskådning, sjukdomar förstås. Det har också kommit en forskning som sysslar med de här mentala frågorna och sexuell läggning. Det kan vara allting. Så att på sätt och vis så finns det, alltså det är ett annorlunda sammanhang, men det finns ändå likheter med den gamla eugeniken eller rasbiologin i den meningen att man intresserar sig för liknande frågor. Men man inte alls kunde så liksom göra så mycket på den här tiden.
Nej, precis. För på den här tiden var det statistik då som gällde.
Det var statistik som gällde och genetiska makeup genom att titta på vad det möjligen fanns för dåliga gener eller goda gener då i släkten bakåt i historien.
Hur inflytelserikt blev egentligen rasbiologet i Sverige efter att man hade inrättat det här på 20-talet?
Det är rätt svårt att mäta.
Ja.
Inte särskilt i min bild. Man var väl engagerad som någon slags konsult i samband med den här första steriliseringslagstiftningen. Det var ju då, apropå vad kunde man göra? Ja, man antog ju att man kunde en del sjukdomar. Sjukdomarna var ju fortfarande kanske främst social i den meningen att det dels fanns personer med sjukdomar som man ansåg inte var lämpliga som föräldrar och dels att det fanns personer som kanske kvinnor då som hade fått många barn och inte medicinskt och socialt kunde steriliseras som en socialmedicinsk åtgärd helt enkelt. Och sen så har det ju då funnits ett visst mått av tvångssteriliseringen vilket ökade efter ändringar i lagstiftningen på 40-talet.
Så där kan man ha haft ett visst inflytande.
Men det där var ju en diskussion som försiggick internationellt. Och den hade väl kanske försiggått i Sverige. Även utan ett rasbiologiskt institut. Därför att det visade sig också att Lundborg var rätt ineffektiv som institutsledare. Han stötte sig med folk. Han höll på med, den tyckte att han borde hålla på med. Och då var det ju väldigt mycket de här resorna till Lappland som man gjorde återkommande för att göra sina mätningar, autografier och sådär. Det låg inte, det var många som inte tyckte det verkade vara särskilt centralt för det här folkhälsoprojektet.
Nej.
Så att man fick mindre, efterhand mindre anslag och så. Det var ett ständigt bråk. Lundborg sa upp sig flera gånger, eller hotade med att säga upp sig och sådär. Så att det var en ganska... Han har ganska besvärliga relationer med statsmakten när han väl hade fått institutet.
Mm. Han valde att fokusera väldigt mycket på samer då. Att
råka upp till
Lappland.
Ja.
Men det var inte riktigt det som var uppdraget då?
Nej. Det kan jag inte påstå att det var. Jag tror inte det fanns någonting om något sånt i uppdraget. Men Lundborg tolkar det ju så. Och det hade ju att göra med att han såg rasblandning som en hälsofara i folkhälsomening. Alltså, en blandning mellan den nordiska rasen och då det som han uppfattade som lägre stående raser. Det var inte bara samer då, utan det kunde röra sig om östbalter som han kallade tattar.
Mm.
Men det var samerna han fokuserade på. Jag vet inte att han gjorde någonting när det gällde de här andra folkgrupperna. Det är möjligt att jag inte känner till det, men han gjorde, samerna var den stora grejen. Känner till det, men han gjorde, samerna var den stora grejen för honom. Som också Maja Hagerman har skrivit mycket om i sin biografi.
Mm. Och vad hände sen då när Herman Lundborg slutade vid Rasbiologiska institutet? Då var det han Gunnar Dahlberg då som efterträdde honom.
Ja, det var ju ett vägskäl. Och det är intressant att internationellt så brukar man peka på just mitten på 30-talet som ett vägskäl när den här mera rasistiskt inriktade rasbiologin börjar ersättas av någonting som mer liknar en populationsgenetik eller medicinsk genetik eller någonting sånt som också kritiserar det här. Klart att det hänger ihop med utvecklingen, framförallt för att det är som väldigt problematiskt och många på de här områdena. Och det fanns så att säga en vänsterfalang inom rasbiologin också.
För det var 1935
ja, då? Ja, det var precis då som man bytte chef i Uppsala. Så att ängningen kom internationellt. Men det var ingenting som var självklart, utan Rasbiologiska institutets styrelse satte till att börja med en utav nazisternas rasbiologer som sakkunnig för att bedöma det hela. Ernst Rydin som var schweizare med verksamhet. Massmorden på psykiskt skedde mot slutet, precis strax innan kriget bröt ut. Och man såg till, kan man säga utan att överdriva, att den som föreslogs som efterträdare till Lundborg var en av hans egna elever. Alltså en psykiater som jobbade i samma tradition som han och som hade ungefär samma uppfattningar både politiskt och rasbiologiskt, Torsten Sjögren, och som också var lierad med den nazistiska rasbiologin som en av de utanför Tyskland som ställde upp på den tyska rasbiologins premisser och stödde deras intressen. Så det var han som föreslogs, och det var en massa bråk runt det här. Mm. Jag kan inte gå in på detaljer i det, men vad som hände var att, jag menar, på den här tiden var det ju regeringen, det var kungen som tillsatte en professor. Herbert Tingsten och Gunnar Myrdal inblandade, de satt ju inte på några regeringsposter, men de var ju djupt förankrade i det socialdemokratiska toppskiktet. De såg till att de utsåg Dahlberg på tvärs mot de sakkunniga och institutets styrens. Mm. Så det var en politisk tillsättning. Som dock hade i den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet. För de hade också fått uttala sig. Och de stödde Dahlberg. Så det var inte helt utan vetenskapliga anledningar. Tvärtom så tonades det att han var en mycket skicklig genetik. Men utnämningen var politisk när den kom till liksom det sista beslutet.
Och vad var hans vetenskapliga inriktning då?
Det var mer statist, allmän mening att undersöka förekomsten av olika nedärvda. Att hitta och undersöka nedärvda skillnader mellan personer som kunde säga någonting om hur det genetiska arvet fungerade. Jag är inte särskilt väl insatt i hans forskning, men han är känd som tvillingforskare. Alltså att han tvillingar för att se vad som kunde vara genetiskt och vad som kunde, vilka skillnader som kunde. Någonting som genetiker har sysslat med alltså den här tiden, tvillingforskning.
Ja, precis.
Och gärna då tvillingar som har uppvuxna i olika miljöer. Men han producerade väldigt mycket vetenskap genom att handleda doktorander i medicinsk statistik, genetisk inriktning och sådär. Så att han förde rasbiologiska institutet mycket närmare den vanliga medicinska forskningen i Uppsala. Men man ska ju minnas att institutet under Lundborg och ända fram till 50-talet inte ingick i universitetet.
Men sen i slutet av 50-talet gick det in i universitetet.
Ja, men jag aldrig ihåg om det var medicinsk genetik eller humangenetik det kallades. Men en medicinsk genetisk institution blev det i alla fall.
Ja, precis. Och vad innebar det då att man gick in i universitetet och blev en institution? Bidrog det också till förändring av verksamheten? Eller kom det här lite gradvis?
Ja, det kom ju gradvis i och med Dahlbergs tillträde. Så skedde ju en akademisering av forskningen där. Långt innan den blev en del av universitetet. Den här idén att det skulle vara ett folkhälsoinstitut som skulle syssla med väldigt konkreta frågor. Är det till något medicinskt, men en helt ny vetenskap. Alltså det är en revolution inom biologin, helt enkelt, det som händer då.
Ja, och det här med rasbiologiska institutet då, som inrättades för 100 år sedan. Det har ju uppmärksammats mycket under det här året då, 2021. Men kommer det även att uppmärksammas under nästa år när själv är de intressantaste aspekterna av den här historien kring det?
En den här kopplingen mellan vetenskap och politik som illustreras. Hur politiker gärna nappar på påståenden om stora vetenskapliga genombrott som snart ska komma och bli otroligt för hela samhället och som ska bidra till att lösa vad kallar utmaningar. Det där ser man ju händer inom andra områden då och då, och politiker hoppar när de ska så goda vetenskapen själva att de kan avgöra vad som är vad. Men det fanns på den här tiden som hade det. Så att det var inte helt vattentäta skott. Nils Wohlin, som jag nämnde förut, var ju faktiskt professor i statistik. Och en annan viktig politiker i det här sammanhanget var socialdemokraten Alfred Petri. Var en framstående figur inom svensk sjukvård specialiserad på alkoholfrågor och också positiv till det här rasbiologiska projektet. Men att tals med liksom alkoholfrågan, den var ju väldigt aktuell då. Det var ju i den här tiden som man hade folkomröstning och så. Det är ändå märkligt att man svalde Lundborgs projekt med hull och hår, eftersom han så tydligt hade uttalat sig på ett sätt som man skulle kunna tro vore mer politiskt kontroversiellt än det verkar ha varit. Eller också visste man inte och brydde sig inte. Det är svårt att säga, men han hade ju till exempel sådana idéer som att arbetarklassen var hade de sämsta genetiska förutsättningarna i samhället, vilket bevisades av att de befann sig på botten av samhället. Inte bara arbetarklassen förstås, utan de som fanns sig riktigt på botten, det var ju de socialt mer missanpassade, som alkoholister och prostituerade.
Mm.
Men han identifierade ju rasbiologin också som en klassfråga. Inom den så kallade nordiska rasen så var, jag menar, hotbilden var degeneration, att det genetiska materialet i Sverige skulle försämras. Men degenerationsfaran kopplades nog för de flesta mer med klassfrågan än med samer eller invandrare, som det inte fanns så mycket av i den här tiden.
Mm.
Och där var ju logiken den att de med sämst genetiska förutsättningar går det sämst för också. Men de är också de som reproducerar sig mest.
Mm.
Och vars gener alltså får större och större sprid. Det här är ju den här frågan om befolkningskris som blev så omdiskuterad på 20-talet, särskilt kanske på 30-talet. Det föds för få barn. Det var ju en utgångspunkt, men en utgångspunkt som ofta kanske var viktigare då för personer med, och ibland eliterna.
Mm.
I underklassen. Detta den hotbilden var viktig för att rasbiologin skulle få ett så pass stort genomslag. Samtidigt så tycks det som socialdemokrater inte har gjort en klassanalys överhuvudtaget.
Nej, för det låter ju väldigt konstigt att ett sånt resonemang skulle gå igenom på något sätt.
Ja, det är en intressant fråga hur politiker tänker när de ställs inför vetenskapliga. Jag också minnas att det fanns ju rasistiska falanger också inom inom socialdemokratin med den här tiden. De var ju inte liksom fria i hur mycket det spelade in. Eller åtminstone så har inte jag sett att det har liksom analyserats på ett...
Så det kan finnas en fara i det här när politiker ska välja att satsa på vikning?
Och det finns en fara med att man liksom köper en vetenskaplig retorik också som är orimlig.
Mm.
Ett återkommande tema i den forskningspolitiska diskussionen hela 1900-talet i tiden när de stora satsningarna på forskning med forskningsråd och sådär kom på allvar.
Mm.
Att det har då också lett till ett slags politiskt spel där forskare lovar och politiker betalar, och någonstans så har det funnits lite, har ofta funnits lite för stora diskrepanser mellan vad man lovar och vad man faktiskt rimligen kan göra. Den diskussionen har funnits mycket på det biomedicinska området, till exempel i förhållande till cancerforskning, men också inom fysiken och på en del andra områden. Det här med nanoteknologi är väl ett sånt exempel som under en tid har blåst. I den här retoriken är väldigt snabbt. Det ska komma fort. Och det gör det ju ofta inte.
Mm.
Men det där har ju också lett till att politikerna sedan 80-talet ungefär har blivit mer och mer intresserade av en mer direkt styrning av vetenskapen. Inte bara att man skifflar över pengarna, utan att man också har en mer direkt koppling till vad som kan uppfattas som samhällsnytt. Det är en ständig diskussionsfråga under hela 1900-talet och fram till idag. Och Rasbiologiska institutet är ett exempel på hur illa det kan gå.
Mm.
Det är en sak som jag tycker är intressant med det där. En annan sak som är intressant är den här kopplingen till den nazistiska rasbiologin. Därför att den var så pass stark. Är det det som skulle bli den nazistiska rasbiologin? Både Nilsson Ehle, alltså den stora stöttepelaren för det här projektet Vet Sverige, och Herman Lundborg var ju väldigt positiva till den tyska utvecklingen. Herman Nilsson Ehle uttalade sig mot den nazistiska antisemitismen. Men han var ju väldigt positiv till den utvecklingen i största allmänhet där. Och han gjorde till och med så att han satte sin vetenskapliga trovärdighet i pant på att det som hände i Tyskland var bra för Tyskland och bra för Sverige. Han sa liksom, för att jag är en befolkningsgrupp eller sådär. Men det var det väl egentligen ingen som gjorde förrän det började hända på allvar. Men han delar så många ideologisk, han har så mycket ideologiskt gemensamt med nazismen. Så jag kan utan vidare, det är en del för de tyska rasbiologerna som sen var verksamma under nazi-perioden. Eftersom institutet var ett tidigt exempel på ett statligt ett forskningsinstitut av den här typen. Och det var flera av de här personerna som sen ledde sådana här institut. Både på växtförädlingsområdet och rasbiologiska området. Som pekade på de tyska instituten att det svenska hade varit en förebild. För de kom senare då.
Mm.
Och det var det väl lite grann, åtminstone i den meningen att det var en hyfsat stor satsning på området från statens sida.
Mm.
Flera av de här tyskarna var ju också ganska framstående forskare i någon slags akademisk mening. Det finns ingen nödvändig motsättning mellan att vara en skicklig forskare och att ha den ena eller den andra politiska inriktningen. Men
Nej. Jag
har svårt att se Lundborg som en viktig person rent vetenskapligt.
Hellre
alltså.
Mm. Ja, nej, men det finns mycket att lära. Ja.
Ja.
Så att det behövs ju mycket diskussioner än idag kring de här frågorna.
Absolut. Det behövs upplysning. Men en av de sakerna som irriterar mig ibland är att man säger att man förklarar de här personernas agerande och tänkesätt med att det låg i tid.
Mm.
Men man ska inte se det på det sättet, därför att personer som Lundborg eller hans tyska kollegor Eugen Fischer och Erwin Bauer och Fritz Lenz, som var liksom tre av de viktigaste, de var ju i högsta grad ansvariga för att de här sakerna låg i tiden.
Ja.
Det ser man ju på de mediekampanjer de bedriver. Att de här sakerna låg i tiden berodde i hög utsträckning på de här herrarna och vad de sysslade med och hur de drev sin propaganda och det politiska stöd de fick. Och det politiska stödet i Sverige var ju då, blev ju inte helhjärtat, råkade de få en stor del av sin ideologi på rasbiologiska tankar, så där blev ju stödet mycket, mycket större.
Mm.
Men de rasbiologerna själva bär ju naturligtvis ett stort ansvar för att det här skedde.
Mm.
De var med om att forma den här tidsandan. Och sen mera luddiga rasföreställningar och darwinism och allt möjligt bakom.
Mm.
Som en historisk fond.
Mm. Ja, men tack så mycket för att du kom hit och berättade.
Ja.
Det är intressant.
Tackar.
Du har lyssnat på Forskarpodden med professor Sven Widmalm. Följ oss på Podbean, iTunes, Spotify eller andra poddläsare. Kontakta oss gärna i sociala medier på #forskarpodden eller på universitetets webbsida uu.se/forskarpodden. Jag heter Annika Hult och Forskarpodden produceras av Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.